Vissa dagar är våra tidningar extremt synkade i vad de prioriterar högst i nyhetsvärderingen. Idag är en sån dag. Protesterna tvingar Iran att stänga ner moralpolisen, rubriken hos La Vanguardia. Iran i kaoset, moralpolisen avskaffats, Corriere della Sera. Och riksåklagaren meddelar slutet för sedlighetspolisen, Le Monde. Så, efter snart 3 månader av protester verkar det alltså som att den iranska regimen går folket till mötes. Även om det här, nu på morgonen i alla fall, inte bekräftats av några fler officiella källor. Och det finns till och med signaler på att det inte alls stämmer. Tankesmedjan ISV säger att alltihop är ett missförstånd och att västmedier har feltolkat uttalandet från riksåklagaren. ISV skriver att det han sa var att moralpolisen de senaste månaderna minskat sina aktiviteter, inte att den ska läggas ner. Protesterna började i september efter att sedlighetspolisen misshandlat 22-åriga Mahsa Amini så illa att hon hamnat i koma och senare dog. Hennes brott, hon hade burit sin slöja fel. Siffrorna på hur många som har dött sedan protesterna inleddes varierar, men det är minst, absolut minst 400 personer och runt 15 000 har gripits. Sedlighetspolisen har patrullerat Irans gator sedan 2006 och dess främsta uppgift har varit att se till att kvinnor bär sin slöja på rätt sätt men också håller koll på att folk i allmänhet lever sina liv enligt den iranska regimens ultrakonservativa syn på religionen. Det här är en gest, den första, skriver Le Figaro, från regimen för att gå demonstranterna till mötes. Men den kommer nog inte att räcka för att stilla deras raseri. Eller som den iranska exilförfattaren Azar Nafisi säger i en intervju med Corriere della Sera idag. Det är en fejkreform, den kommer inte att vara nog. Regimen är förvirrad och försöker att skjuta över ansvaret på moralpolisen. Folket, de kräver ett slut på ayatollorna. Det här är tidningskrönikan, nu kör vi! Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Det är måndag den 5 december. Jag, Filip Jakobsson, säger god morgon från en lägenhet i Rom och jag vet att fotbolls-VM uppbådar ett milt sagt svagt intresse i Sverige. Men här nere vid Medelhavet börjar temperaturen att höjas. Imorgon spelar Spanien och Portugal sina åttondelsfinaler och igår blev Frankrike klara för kvartsfinal efter 2-1-segern mot Polen. Äventyret fortsätter, rubriken hos Nice Matin. Framburna av en enastående Mbappé, nu ställs Le Bleu mot England i kvarten, Le Figaro. Italienska Gazzetta dello Sport har till och med rubriken Mbappés världsmästerskap. Det återstår att se hur det blir med den saken. Jag hoppas såklart på Argentina. De italienska socialdemokraterna kommer närmare i processen att utse en ny partiledare efter Enrico Letta som ju meddelade sin avgång efter valfiaskot i september. Igår meddelade 37-åriga Elly Schlein att hon kandiderar till posten. Hon brukar av de italienska och anglosaxiska tidningarna kallas för en italiensk Alexandra Ocasio-Cortez. Ni vet, det unga demokratiska stjärnskottet i USA som bara 29 år gammal valdes in i kongressen i mellanårsvalet 2018. Likheterna är väl kanske främst att de båda är relativt unga, tilltalar unga, medialt gångbara, till viss del aktivist, till viss del politiker. Och så har de en, vad ska man säga, väldigt progressiv reformagenda som de kämpar för. Men i alla fall, Elly Schlein, jag tar upp det här eftersom jag tror att hon kan vara ett namn som är värt att lägga på minnet. Jag läser delar ur en text av La Vanguardias korrespondent i Rom. För ibland om man snabbt vill förstå en inrikesaffär i ett land, då kan det faktiskt vara en idé att läsa en korrespondents texter eftersom en korre vänder sig till en publik som inte alls är lika initierad som de inhemska tidningarnas läsare som ju redan känner till stora delar av bakgrunden och därför kan reporten gå in ännu mer på djupet. Men okej, rubriken den är Schlein, personlighet som växer i den italienska vänstern. Kandidat för att leda PD. Socialdemokraterna försöker omskapa sig efter floppen mot extremhögern. Den tidigare Europaparlamentarikern, en feministisk ikon som strider för grön politik, presenterar sig som ett alternativ till Meloni. Men det kommer inte att bli enkelt för henne, skriver La Vanguardia. I ett parti, alltså de italienska socialdemokraterna, som ofta anklagas för en osund gubbkultur och masochism. Hon är inte favorit hos etablissemanget i partiet och heller knappast ensam om att kandidera. I slutet av februari vet vi vem det blir. Men Elly Schlein alltså, det lägger vi på minnet. De som känner mig vet att jag har en besatthet, eller jag har flera, förutom tidningar då. Men I alla fall, jag har en förbläss för det samtida Frankrikes mest omtalade författare Michel Houellebecq, som för övrigt är Sverigeaktuell med sin senaste roman Förinta. Men han är också Frankrikeaktuell och hans namn har börjat cirkulera i våra tidningar och inte bara i Frankrike. Han är ju extremt läst även här i Italien. Som ett exempel på det kan jag ju berätta att när hans senaste roman släpptes i våras så var den bara översatt till ett annat språk, italienska. Därför är det väl inte mer än naturligt att hans förehavanden väcker intresse även här. Så varför skriver tidningen om honom då? Jo, i dagarna släpps en specialupplaga av tidningen Front Populaire med ett långt samtal mellan Houellebecq och den franska filosofen Michel Onfray. Som Il Foglio beskriver, två uttolkare och misantroper i ett väst i förfall. Två udda fåglar i den franska debatten som anses omöjliga att umgås med av den politiskt korrekta delen av vänstern. Den anarkistiske författaren Houellebecq och den libertarianske filosofen Onfray. De siar sedan åratal tillbaka i sina böcker och publikationer krisen för den västerländska kulturen och dess värderingar, särskilt då i Frankrike. Det är alltså Il Foglio och Le Figaro som skriver om det här samtalet och det är några utdrag som onekligen höjer temperaturen som de tar upp. Jag skulle väldigt gärna vilja försvara väst, säger Houellebecq i en passage, men då krävs det att väst förtjänar att försvaras. Alla stora frågor i vår tid behandlas, skriver Figaro i sin kommentar. Amerikaniseringen av Europa, avkristnandet av kontinenten, den europeiska byråkratin, teorin om det stora folkutbytet som Houellebecq säger sig vara chockad över att det överhuvudtaget kallas en teori. Det är ju sanning och verklighet och något som pågår, säger han. Kriget i Ukraina, miljörörelsen, transhumanism, alltså den här rörelsen som förespråkar användandet av teknik för att förbättra och utöka människans mentala och fysiska egenskaper. Ja, ni hör ju. Och trots att mycket av det de säger, skriver Figaro, kan framstå som extremt provocerande så är samtalet inte alls deprimerande eller apokalyptiskt. Det är briljant, djupt, ofta roligt och hela tiden passionerat. Det absurda geniet Houellebecq och den retoriska styrkan hos Onfray bildar en underbar enhet. Innan jag lämnar er den här morgonen tänkte jag läsa några utdrag till. För hur de Gaulle behandlade Harkis, alltså de algerier som stred på Frankrikes sida i kriget om självständighet under slutet av 50-talet, för hur de Gaulle behandlade dem förtjänade han att skjutas. Houellebecq spår en slags anti-islamistisk terror i Europa i takt med att den kommer att bli den härskande religionen och ser framför sig ett europeiskt inbördeskrig mellan kulturerna. Du tror att inbördeskriget är på väg, säger Onfray till Houellebecq. Jag tror att det redan är här, fast lågintensivt. Och så vidare, och så vidare. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Tack för att ni lyssnar. Ni är mellan 10 och 15 personer varje morgon. Men innan året är över så siktar vi på 50. Så tipsa en vän och glöm inte att prenumerera så missar du inte ett enda avsnitt. Ha nu en riktigt bra dag. Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti.